En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
13 personer ställs inför rätta efter mordet på en 41-årig Södertäljebo som blev offer för en så kallad felskjutning i oktober 2022. Mordet var ett av flera när det rasade ett våldsamt gängkrig i Södertälje mellan två grupperingar.
De ska ha en trevlig kväll med god mat och goda vänner. De båda männen har varit kompisar sedan ungdomen. De startar kvällen med att ta varsin drink. Och de tar en bild när de skålar med glasen. Sen ska de på grillfest. Det är bara några hundra meter bort. Så de bestämmer sig för att promenera. De vet om att det är oroligt i stan. Och de har naturligtvis läst om gängkriget. Men det är inget som berör dem. De går mot festen. De småpratar och håller på med mobilerna. Då kommer en svartklädd kille på en elcykel. Han kommer bakifrån och kör förbi dem. Några meter framför dem stannar han och vänder sig om. Sen faller skotten. Det här är Södertäljes blodiga vecka. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Vi är i utkanten av Södertälje, i ett vanligt svenskt villaområde. Husen står bakom häckarna som kantar gatan. De flesta villorna här ser ut att vara byggda på 60- och 70-talet. Det är mycket tegel i röda och gula toner. Vi är här för att träffa Åke.
God dag på novisten.
Hej,
välkommen.
Välkommen.
Åke är en välklädd och parant man med grått bakåtkammat hår. Han har bott länge i området.
Jo, det var väl så här då att jag byggde det här huset 1976 och flyttade in 1977. Och lugnt och fint område på alla sätt och vis. Och grannsamverkan, vi kände väl alla så småningom som man gör på sånt här område. Så det var väldigt trevligt område på alla sätt och vis. Och sen går tiden vidare, barnen går i skolan, barnen kom, går i skolan och vi jobbar och vi gör det vi ska, så att säga. Så vanligt vardagsliv helt enkelt kan man säga. Umgås med släkt och vänner och som man gör. I en vanlig familj kan man säga.
Nu är barnen vuxna sedan länge. Åke lever ett lugnt pensionärsliv och gläds åt sina barnbarn. Han har alltid trivts här, framförallt tack vare grannarna.
Och det är mycket på grund av att vi har ju haft en fina grannsämja kan man säga. När man åker bort så ber man någon titta till och så vidare. Va? Så att det har varit jättebra.
Vi är här för att prata om en händelse som inträffade förra året. För Åke började den 1 oktober i fjol som en helt vanlig lördag.
Ja, lördagen. Det var en vanlig lördag vi vaknade upp till och vi brukar alltid läsa med det dikrysset. Så åkte den här gången. Sen så flummar vi väl runt här som vi gör. Så jag tog en promenad, sen kom jag ihåg på eftermiddagen som jag brukar göra. Var tre gånger i veckan går runt här borta. Och sen så tog vi väl lite lugnt och sen kökade vi en middag.
Dagen gick och mot kvällskanten satte han sig i tv-soffan.
Och sen så tittade vi på nyheterna vid sextiden som vi också brukar göra. Och sen blir det så, är det en tv-kväll så är det en tv-kväll och kopplar man av med det va. Och då satt vi där och det här var just med när postkodlotteriet går. Jag hörde de här smällarna. De här automatskotten, för det var ju det var. Och då tittade jag på klockan faktiskt och det var 19.45. Och då sa jag till min lilla dam här att det här stämmer inte riktigt. Det ska inte vara så här. Det här är någonting som är fel, sa jag.
Åke gick ut på sin altan, men han kunde inte se något av det som hänt. Bara ett stenkast från hans hus. Häcken skymde sikten.
Nästa fas i det här var att jag sprang ner på gatan. Det gick fort för poliserna var redan där och hade spärrat av så ingen fick komma fram. Mycket bra.
När Åke stod vid avspärrningarna, då hörde han något igen. Och den här gången var det inte skott. Det var något som han upplever som ännu värre.
De här dödsångestskriken, för det var precis det var, va? Det måste ha varit något hemskt för den personen att gå igenom. Det måste vara något hemskt alltså. Att få, ja, du kan ju tänka dig själv en sån situation. Och jag bara hörde hur han, sen så slutade de här skrikerna så småningom. Och det tog säkert, ja, jag vet inte, 3-4 minuter. Jag vet de här minuterna går ju, de är ju hemskt långa egentligen för den personen som har blivit drabbad, va. Så det gick inte, det var inte så här småljud, utan han skrek högt. Han skrek riktigt högt alltså. Han led som, oj, så är det, så var det. Och det sitter kvar. Det är sådana ljud, när man går tillbaka till en sån här händelse, de får man aldrig bort. Det går inte. De sitter kvar där.
Det här avsnittet ska handla om ett blodigt gängkrig. En strid mellan två falanger som under en kort period kommer att kräva flera liv. Det ska också handla om en 41-årig man som av allt att döma råkar hamna i skottlinjen av misstag. En man helt utan koppling till gängkriget som dör efter att han har blivit skjuten med flera skott på öppen gata. Allt utspelar sig i Södertälje, men vår historia tar avstamp i en rättssal norr om Stockholm. Vi är i Åttunda tingsrätt. Det är en ruggig dag i början på november. Utanför faller ett kallt regn. Rättegången ska köra igång i tingsrättens underjordiska säkerhetssal. 13 unga män är åtalade. Enligt åklagaren är de alla knutna till det så kallade Saltskogsnätverket, ett kriminellt gäng i Södertälje. Det är rörigt. 3-4 av de åtalade har inte kommit än. De som är misstänkta för de grövsta brotten, de sitter häktade och har transporterats hit. De andra ska ta sig hit för egen maskin. Nu sitter deras taxi fast i trafiken.
Lite tunn ser det fortfarande ut. Det var några som var på väg, sa advokat Karlén.
Och de sitter i taxi, så de är här när som helst.
Vet du vilka det är förutom?
Min klient är också...
Mm. Det är samma.
Och min klient.
Det är en klient. Okej. Vet vi när den här taxin kan tänkas anlända på ett ungefär? Yeah.
Jag har fått uppskattad tid 09.49.
09.49, ja, det var GPS som säger det. Ja, hon är 09.45 nu, så att vi fortsätter lite.
3 av de misstänkta är åtalade för mord. De andra har enligt åklagaren på olika sätt hjälpt och skyddat dem. Vi är ett par journalister här. Bredvid oss sitter några unga killar som verkar vara kompisar med de åtalade. Vi sitter bakom en skottsäker glasruta. Eftersom säkerhetssalen ligger i källaren finns det inga fönster här. Det är kala ljusbruna väggar och lysrör i taket. I väntan på att alla ska komma passar rättens ordförande på att dra ordningsreglerna.
Sen har vi en hel del åhörare. Det är ganska enkla ordningsregler. Den som brukar stridas mest mot det är telefoner. De ska inte bara vara avstängda och på ljudlös. De ska vara helt avstängda och de ska vara undanstoppade. Inga telefoner. Om det är någon media som behöver data etc. så går det bra. I övrigt så håller vi springet till ett minimum så att vi inte springer in och ut hela tiden. Det blir ganska störande i längden.
De åtalade sitter med ryggen mot åhörarplatserna. 18-åringen, han som enligt åklagaren var den som avlossade skotten. Han sitter på främsta raden. Han ser liten och sped ut i häktets gröna fliströja. Där han sitter bredvid den kavajklädda advokaten. Framme till höger sitter de målsägande. Det är de som har drabbats hårdast av brottet. Det är den dödade mannens anhöriga och hans vän. Vännen som var med när han blev skjuten. Till slut kan åklagaren Markus Hankeå inleda med sitt yrkande.
Åtalspunkten 1 så yrkas det ansvar för mord i första hand och sen är det lite alternativ yrkanden. Och detta enligt följande har gemensamt och i samråd eller i vart fall tillsammans och i samförstånd berövat livet den 1 oktober 2022 på Enhörnaleden, Södertälje kommun.
Det här avsnittet kretsar kring en rad blodiga händelser i Södertälje under hösten 2022. Mer specifikt en rad mord och mordförsök under några veckor i september och oktober. Det handlar i grunden om en strid mellan kriminella gäng. De är kopplade till varsin stadsdel och de har fått sina namn därefter. Saltskogsfalangen och Ronnafalangen. Allt börjar under våren 2022.
En startpunkt i alla fall att man börjar från polisens sida se de här två olika falangerna var väl just mordet på februari.
Det som händer är att en man i 25-årsåldern blir skjuten när han sitter i en bil. Han förs till sjukhus men han dör under kvällen. Den här mannen hade, enligt polisen, en framskjuten roll i ett kriminellt gäng. Mordet kommer sen att följas av flera dåd under våren och sommaren.
Och sen ska konflikten tagit ny fart här förra hösten 22.
I september beskriver polisen läget i Södertälje som kod röd, den allvarligaste nivån. Man befarar att nya dåd snart är att vänta. Och så blir det. Under en vecka i september sker flera skjutningar. Och den 30 september så skjuts det igen i Södertälje.
19.11 ungefär så ska ju skottlossningen ha skett och konstateras död i Rösberga.
19-åringen som skjuts ihjäl sägs vara kopplad till en av falangerna. Och av allt att döma börjar hans vänner att planera sin hämnd redan samma kväll. Dagen efter är den 1 oktober, en lördag. Det är en ganska mild höstkväll och regnet hänger i luften. En 41-årig man och hans några år äldre vän har träffats och umgåtts i en lägenhet i Ronna. Planen är att de ska ut på fest på kvällen.
Och det var en lördagkväll när han och var på väg till en annan person för att ha det trevligt på en grillmiddag.
Runt 7:30 ger de sig ut på stan.
Och strax efter 19.30 så har de lämnat bostad för att promenera till en gemensam vän för den här grillmiddagen. Och då har man gått ner längs Enhörnaleden på gångbanan, en sträcka på cirka 700 meter. Och sen när man kommer i höjd med en busshållplats, Odalvägen, så passerar en person på cykel de båda.
Killen på cykeln är helt klädd i svart. Själva cykeln är en så kallad raw bike, en elcykel med tjocka däck. Efter att han har cyklat förbi de två männen går det snabbt.
Personen på cykeln har sedan vänt sig om och avlossat skott.
Den 41-årige mannen träffas av ett stort antal skott.
19 skottskador angavs att kroppens placering, blodbesudlingar samt blodansamling på asfalten runt huvudet tillsammans med avsaknad av blodbesudlingar i övrigt på platsen är starkt stöd för att till följd av skottskador blödande fallit till marken och avlider på plats där han anträffats. Ett av skotten som träffat ansiktet bedöms vara ett närskott.
När mannen blir nedskjuten duckar hans vän för skotten som viner runt honom.
Befann sig omedelbara närhet när skotten föll. Och jag menar att det fanns en avsevärd risk för att även han skulle träffas av skotten. Och båda var ju som sagt på väg till en vän som bodde i närområdet. Och trots de stora antal skott som avlossades vid det här tillfället så klarade han sig helt oskadd.
Skotten faller klockan 19.40. En övervakningskamera som sitter några hundra meter bort fångar ljudet av skottlossningen. En annan övervakningskamera är uppsatt på en bensinmack i närheten.
Och då ser man personer som befinner sig vid pumparna. Och sen här där markören är, där borta ser man en dörr som står öppen. Och det är frisersalongen. Och även där befann sig några personer som sen springer in för att ta skydd när skotten faller.
En kamera inne på macken visar hur människor i panik försöker gömma sig.
Att man ser här att nu börjar personerna ta sig in snabbt in på bensinstationen. Och detta på grund av de här skottlossningen. Och inne på bensinstationens butik så har man också där reagerat på skotten som faller. Och man tar skydd längre in i butiken.
Ute på gatan faller 41-åringen ihop. Samtidigt som hans vän lyckas fly undan skotten. Vännen klarar sig utan fysiska skador. Men 41-åringen dör på platsen. En utredning gällande mord inleds direkt och man undersöker om dådet kan kopplas till det pågående gängkriget. Men när man tittar på offrets bakgrund så är det något som inte stämmer. Han passar inte in i bilden. Det ska snart visa sig att han av allt att döma förväxlats med någon annan.
Och det var ju som jag nämnde inledningsvis att det finns inget som tyder på att var måltavla för den här skjutningen och inte framkommit något motiv för varför man skulle vilja skjuta ihjäl honom. Utan han har med största sannolikhet varit på fel plats vid fel tidpunkt. Och att det är därför han faller offer för det här.
Bilden som växer fram är att det här rör sig om en felskjutning.
Han hade inga barn men familj bestående av sina föräldrar och sina tre syskon. I den här utredningen så har inte annat framkommit än att att han blev ett offer för en felskjutning. Att han, i varje fall i utredningen så är det inte visat på något sätt att han hade någon kriminell koppling. Att han var på något sätt delaktig i den konflikt som fanns i Södertälje eller finns fortfarande. Utan det här var en helt utomstående person som med största sannolikhet blev förväxlad med en annan och därför fick plikta med sitt liv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi ska snart återkomma till vad som hände sen och till polisens jakt på mördaren. Men först ska vi göra en avstickare. Mordet på 41-åringen i oktober i fjol, det är långt ifrån första gången Södertälje skakas av gängrelaterat våld. Tvärtom, stan har i flera omgångar varit präglad av konflikter mellan olika nätverk. För att förstå det som hände behöver vi förstå bakgrunden. och backa banden till åren runt millennieskiftet.
Det som polisen sen kommer att kalla Södertälje-nätverket växer ju fram från slutet av 90-talet och under 00-talet.
Det här är Torbjörn Granström. Han är kriminalreporter på Länstidningen i Södertälje.
Jag har jobbat som kriminalreporter sedan slutet på 2008 ungefär. Bevakat den kriminella miljön, framförallt organiserad brottslighet. Har nyss släppt en bok om kriget i Södertälje heter den. Det handlar framförallt om de senaste åren i den här kriminella miljön. Men även tillbakablickar på de tidigare händelserna och insatserna som har varit.
Han beskriver hur det som kom att kallas Södertälje-nätverket från början var ett ganska slutet assyr-syrianskt nätverk. De inblandade hade nära band till varann och de löste konflikter inom gruppen.
Konflikter hindrades innan de gick så långt som att det blev mord i Södertälje. Därför är det väldigt komplicerat när en assyr-syrian skjuter en annan assyr-syrian, när liksom släkterna kanske, om de inte är släkt med varandra, deras familjer, så kanske de känner varandra. De går på samma bröllopsfester. De går och träffar varandra i kyrkan varje vecka. De ser varandra på stan. De har flera familjemedlemmar. Att döda en person i den miljön är väldigt komplicerat om man bor i samma stad.
Man höll på med spelverksamhet som omsatte enorma belopp. Och narkotikan började komma in i bilden. Den gamla kulturens företrädare, de som tidigare hade förhandlat och löst konflikter, tappade sin makt.
Det som händer egentligen enkelt uttryckt på 10-talet, det är att våldskapitalet tar kommandot i den här parallellsamhället.
Rättsväsendet fick upp ögonen för att något var på gång och inledde en insats kallad Tore 2, där flera myndigheter samarbetade. Man såg med stor oro på utvecklingen.
Nämligen att någonting som liknar liksom en maffiorganisation håller på att faktiskt skapas i Södertälje. Och i alla fall tror man det från myndighetshåll och polisens håll.
Polisen tar i med hårdhandskarna och lyckas, i alla fall för en tid, knäcka de kriminella ledarna. Det hela resulterar i en enorm rättegång.
Ja, det som händer är ju då att det döms en 17-18 personer för de här uppmärksammade morden på Oasen, spelklubben Oasen i Ronna centrum. Och sen så slår man till mot ekonomiska, alltså välfärdsbrottslighet och annat, och det döms en massa personer för det också. Under ett fåtal år så blir det ganska lugnt i Södertälje.
När de gamla ledarna sen har avtjänat sina straff och kommer ut igen, då kommer de ut i en förändrad värld.
Under de här åren som har gått då, så har ju narkotikan vält in. En ny generation har liksom växt upp som inte har upplevt liksom och vet om vilka regler som gäller på samma sätt i den här miljön som tidigare. Och den är mer heterogen liksom. Det är en annan miljö där ute idag än vad det var då. Den bild man ser idag i den kriminella miljön och som är mycket mer blandad, ett mycket mer heterogen liksom sammansättning. Det är nya grupper som har växt upp. Det är inte alls bara assyrianer, det är muslimer, det är östeuropeiska namn, det är mer svenska och finska namn. Och den här miljön tror jag också har bidragit till att det som man tidigare kunde stoppa med liksom de här interna assyrianska konfliktlösningsmetoderna i Södertälje, det kan man inte längre förhindra idag.
Enligt Torbjörn Granström har den nya kriminella generationen inte samma sammanhållning som den som fanns i det gamla Södertälje-nätverket. När olika falanger hamnar i strid med varann nu för tiden, då slutar det ofta med blodiga uppgörelser.
Idag går det inte så att man sätter sig ner riktigt och löser konflikterna på samma sätt. Det visar den här senaste konflikten. Man skjuter på uppstuds och liksom, det blir konflikter och det finns inte de här banden som tidigare liksom förhindrade och satte gränser. Jag tror att det tillsammans med att narkotikan har vält in, tillsammans med att unga, hetlevrade personer har liksom fyllt positioner från äldre som har liksom plockats bort från den här spelplanen. De tre faktorerna tillsammans har gjort den här explosiva cocktailen som fullständigt liksom får sitt utlopp då i hösten 2022.
Under hösten 2022 exploderar konflikten mellan Ronneförlangen och Saltskogsförlangen i det som kom att kallas den blodiga veckan. Det börjar när två ledare från Ronna åker till Saltskog för ett möte.
Men luras av allt att döma i ett bakhåll. De beskjuts och flyr platsen. En av dem skjuts genom bröstryggen kan man säga. Men han får bara ett köttsår, han klarar sig. Och de flyr från platsen. Det där blir liksom startskottet för Ronna-falangen för att inse att den här Saltskog-falangen har helt enkelt försökt döda de här ledarpersonerna. Och det vill man hämnas.
Det verkar som om ledarna för Ronna-falangen genast sätter sig och planerar sin hämnd.
Det man gör direkt där, det är att ledarskapet isolerar sig i en lägenhet som man vaskar fram ganska snabbt i Södertälje. Ungefär som en bunker kan man tänka sig att man utgår ifrån.
En vecka senare smäller det.
Den 30 september så skjuts en 19-åring ihjäl som kopplas till Saltskog-falangen. Och det här får enorma, vad ska vi säga, får ilskan att explodera på Saltskogssidan. Som nu börjar chatta med varandra och prata om hämnd.
Och redan dagen efter smäller det igen. Södertälje kryllar nu av poliser som är där för att lugna ner situationen.
Trots det så dyker en svartklädd maskerad person upp och skjuter ihjäl en person då på Enhörna leden vid Ronnaskolan.
Offret är den 41-årige mannen. Mordfallet som det här avsnittet handlar om. Den misstänkta felskjutningen. Men dödandet tar inte slut med honom. Även om det inte var en av dem som blev dödad så verkar det som att Ronna-falangen vill hämnas igen.
På Ronna-sidan så pratar man om det här. Man känner inte den här mördaren särskilt väl. Man konstaterar bara att det är en oskyldig som har dött. Men man vet ju att de var ute efter en av dem. Så ganska snart så har man planerat ytterligare ett mordåd mot Saltskogssidan.
Några dagar senare kommer en motorcykel inkörande i Saltskog.
Och man beskjuter då två personer som har kopplats till Saltskogssidan. De blir träffade av flera skott och en avlider. Så det är tre mord inom loppet på en vecka ungefär.
Det här höstdagarna kommer att kallas för den blodiga veckan. Ett av offren för det här gängkriget är alltså 41-åringen. Och han tros som sagt inte ha haft någonting med den kriminella världen att göra. Enligt åklagaren var han bara på fel plats vid fel tillfälle. Många dåd som sker i nätverksmiljön förblir ouppklarade. Men i det här fallet får polisen tidigt upp ett spår. Det kommer att leda till en intensiv jakt på skytten. Det hela börjar bara minuter efter själva skottlossningen. Dagen när 41-åringen blir skjuten är det extremt hög polisnärvaro i Södertälje.
Nu ska man veta att Södertälje är fullt av polispatruller som försöker liksom lugna ner läget på gatorna.
De första patrullerna är på plats bara minuter efter att skotten har fallit. Och jakten på mördaren inleds direkt. Efter mordet flyr skytten på sin elcykel. Åklagaren Marcus Hankeå berättar.
Efter skotten då har fallit så kommer gärningsmannen röra sig tillbaka. Återvända samma riktning som han kom ifrån.
Ett par vittnen som sitter i en bil filmar den flyende mannen på elcykeln.
Och de ska ha noterat att det har skett någonting och också filmat en väldigt kort snutt. Men som fångar då gärningsmannen när han då cyklar tillbaka, alltså från brottsplatsen.
Den sista iakttagelsen görs vid en vårdcentral. Sen försvinner gärningsmannen bland husen. Polisen tar upp jakten.
Med hänsyn till tidigare skjutningar som hade skett i Södertälje så var det en väldigt stor polisresurs på plats. Men som inte förhindrade det här som hände. Det var en väldigt stor resurs ute i området. Och det framgår då i den här promemorian under punkten 30 att i Ronna och inom en radio av cirka 400 meter från brottsplatsen cirkulerade innan skjutningen 7 polisenheter av olika slag. Och det var ju polisbilar och motorcyklar och även drönare som var uppe i luften.
Vid 9:30 på kvällen stoppar polisen en bil med 2 unga män. Den nu misstänkte skytten sitter på passagerarplats. Killarna i bilen säger att de bara har chillat under kvällen. Och efter en stund får de åka vidare. Dagen efter stoppar polisen en fullsatt bil i Täby, norr om Stockholm. Det är den misstänkte skytten och 4 av hans kompisar som sitter i bilen. Polisen reagerar nu på att 18-åringen har väldigt enkla kläder på sig.
En person som normalt sett synes bära märkeskläder när han figurerar i de här sammanhangen med selfies och så vidare.
Men dagen efter skjutningen har han ingen Gucci-keps, ingen Louis Vuitton-väska, ingen Canada Goose-jacka och inga Nike Air Max 270. Istället har han en reklamkeps från ett företag som hyr ut byggmaskiner, slitna Adidas-skor och enkla överdragskläder. Polisen tolkar det som att han har bytt kläder efter mordet. Samma dag hittas skyttens elcykel dumpad i ett garage i Linaområdet i Södertälje.
Så 2 oktober vid 15-tiden så anträffar en polispatrull ett garage. Garaget är olåst och man ser in att det står en elcykel på den platsen. Och då tillkallas ju också tekniker dit för att göra en närmare undersökning.
I garaget hittar polisen också en påse.
I påsen fanns i sin tur ett par byxor, North Face och en jacka.
Kläder som stämmer överens med vad vittnesmål och bilder har visat att mördaren har. Det hittar man liksom.
I påsen ligger också ett vapen.
Och sen fanns också pistol och ett extra magasin. Jag stannar där och går tillbaka. Så. Pistol med extra långt magasin och också ett löst magasin som fanns i den här påsen.
Polisen skickar fynden för undersökning till Nationellt forensiskt centrum.
I det här läget så har liksom Södertälje första king på Nationellt forensiskt centrum. Så att de skickar ju den här pistolen och eller vad säger, den här materialutrustningen de har hittat i garaget. Skickar de snabbt ner till NFC och får träff på hans DNA på en massa saker här. Inte på pistolen men på ett magasin med en patron och buffen som han hade för ansiktet och lite såna här saker.
DNA-träffarna är bland polisens tyngsta bevis i ärendet. Förutom på kläderna så fanns den misstänkte skyttens DNA också på elcykeln och på ett magasin till pistolen. Och analysen visar att Glock-pistolen som låg i kassen är mordvapnet.
Och sen var det avseende det lösa magasinet, alltså magasin som låg löst i påsen. Dels hade ju pistolen ett magasin i sig, men sen låg det också ett löst magasin. Och på den yttersta patronen så fanns det DNA från...
Det här leder till att han grips några dagar efter mordet, misstänkt för det här. Och under utredningen så har man liksom då kommit över chattar och annat som visar på den här ilskan som var liksom, och att man ville hämnas helt enkelt för mordet som var på 19-åringen den 30 september.
Polisen lägger under utredningen ett pussel av tekniska bevis, vittnesberättelser, mobiltömningar och inlägg i sociala medier. 1 år efter mordet väcks till slut åtal.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
När målet nu tas upp i Attunda tingsrätt är det alltså 13 personer som är åtalade. 3 av dem är misstänkta för själva mordet. Det är 18-åringen, som enligt åtalet var den som sköt. En 23-åring och en 26-åring. 18-åringen kom till Sverige 2015. Han är tidigare dömd för misshandel och narkotikabrott. Och han har tillbringat delar av sin ungdom på SIS och HVB-hem. Enligt åtalet ingår 18-åringen i Saltskogsfalangen.
Och med kartläggning av kunde man konstatera då att han skulle då ingå i den här Saltskogsfalangen och vara en del av konflikten mellan de två falangerna.
De 10 andra är åtalade för att på olika sätt ha hjälpt till att genomföra mordet. Enligt åtalet var det en person från Ronnafalangen som var måltavlan.
Och vad gäller måltavla så nämns det också i den här konflikt-PM om chatt i Ronna 4.0. Måltavla skulle vara en...
Åklagaren visar porträtt på de båda männen. Han som enligt åklagaren var den tänkta måltavlan och han som blev mördad.
När han ser ut på det här sättet, bild på honom till höger, bild på honom till vänster. Har vissa utseendemässiga likheter.
Bilderna visar 2 mörkhåriga män med skägg. Vid första anblicken är de väldigt lika. Det tilltänkta offret ska också ha befunnit sig i området.
Han befann sig i Ronnaskolan i tidpunkten för skjutningen. Alltså i närheten av den plats där skotten faller och där blir ihjälskjuten. Och det framgår av en övervakningsfilm från Ronnaskolan. Och med tanke på att han inte har befunnit sig ha någonting med den här konflikten att göra och inte heller att det i övrigt funnits någon motivbild att ha ihjäl honom, så är då teorin helt enkelt att han har blivit utsatt för en felskjutning.
Åklagaren målar upp en bild av en miljö som förhärligar våld. Och av en grupp som svetsas samman av att hata, hota och håna sina motståndare. Han går igenom utdrag från chattar som medlemmarna i de båda falangerna, Saltskog och Ronna, ska ha skrivit.
Benämningen på motsidan är väl gemensam, att man kallar varandra för horungar.
Åklagaren spelar upp filmer från ett TikTok-konto som han menar är knutet i Saltskogsfalangen.
Det var lite hopklippt om skjutningar. Jag pausar bara. Men det här är alltså övervakningsfilmen från Gulf som har läckt ut och kommit i allmänhetens händer, och så har man redigerat den filmen. Så att det som åskådliggörs här är det som vi har sett tidigare när personerna ute vid bensinpumparna springer in i butiken på bensinstationen.
Övervakningsfilmen, som visar människor som flyr för sina liv, har gjorts om till en makaber musikvideo med en röst som rappar. Vi stänger ner dem.
Och som sagt, man har i varje fall uppenbarligen från falangens sida velat ha någon sorts koppling till att man ligger bakom den skjutningen som ägde rum. Men i och med att man ändå har bemödat sig att redigera en sån film som är från den skjutningen och skotten som flög mot bensinmacken.
I en annan film som lagts upp på TikTok-kontot har ett begravningståg klippts ihop med bilder på en fårskock och bräkande läten. Mannen som begravs i videon ska vara medlem i den andra falangen.
Och det påstås då att det här har ju använts av Saltskogsfalangen för att håna motsidan då.
Åklagaren konstaterar att den misstänkta skyttens mobil är full med material som hyllar våld och vapen.
Men man kan notera att man då har en låt i bakgrunden med några rapartister. Och man sjunger med då till det som är gulmarkerat här, att stå bredvid horungar och skotten här flyger, kan inte rå för mig om du var någon snäll. Konsekvenstänk här bland grabbarna finns inte. Bara tidsfrågan att ljusen ska tändas och masken är på mig och hanen är spänd. Den våldsromantik då som jag påstår att telefon innehåller, att det återkommer också i detta då.
I polisförhören får 18-åringen frågan om han har någon bild på sin flickvän i sin telefon. Han säger att han inte vill svara. Förhörsledaren frågar om han har någon bild som inte anknyter till våld eller till att nyttja narkotika. 18-åringen säger att han inte vill svara. Så svarar han på alla frågor i polisförhören. Jag vill inte svara. Eller inga kommentarer. Hur det kommer att gå i det här målet, det vet vi inte när vi spelar in det här. Det återstår många dagar av rättegången som kommer att pågå till mitten av december. Och sen tar det förmodligen flera veckor innan domen faller. Alla tilltalade nekar till brott. Det tål att påpekas att de misstänkta endast är åtalade. De är inte dömda. De ska därför betraktas som oskyldiga tills motsatsen har bevisats. Det har gått ett år sedan Södertälje skakades av den blodiga veckan. Den veckan riktades hela Sveriges blickar dit. Sedan dess har andra delar av landet skakats av gängvåldet, i synnerhet Stockholm, men även andra städer. Torbjörn Granström konstaterar att samma sak som skett i Södertälje nu sker på andra håll.
Ja, jag skulle säga att Sverige har kommit ikapp Södertälje. Det är några kommuner som liksom hamnade i det här före de andra, men i princip stora delar av Sverige har kommit ikapp när det gäller liksom den här känslan med unga som har dragits in och skjutningar och sprängningar och sånt. Södertälje är nog ganska garvat, Södertäljeborna i gemen. Just nu är det en lite lugn period i Södertälje, men jag tror att och brottsligheten och liksom just nu är nog Södertälje, alltså Sverige, inne i en period då det gäller helt enkelt att kväsa den här brottsligheten som har skenat. Och just nu är det lugnt i Södertälje, men återstår att se hur länge.
Åke, som bor nära mordplatsen och som vi pratade med i början på avsnittet, han berättar att han känner en viss otrygghet efter det som har hänt. Speciellt på kvällarna.
Ja, jag vill kanske säga att man går väl inte ut ensam i mörkret. Det gör man ju inte. Där finns det väl en otrygghet, kan jag säga. Jag vet inte om jag ska överdriva det på något sätt, men det gäller väl inte bara här. Det gäller väl överallt idag, i dagens samhälle, skulle jag tro. Man ser till att man är kanske inte ensam när man går, om man säger så.
Åke tycker det är hemskt, det som har hänt i Södertälje.
Alldeles förskräckligt att det ska behöva hända. Jag vet inte om vi ska säga att vi bor i ett känsligt område. Det har hänt någonting tidigare också, men det kan man inte peka ut området i sig för det. För det händer ju, det har ju hänt mycket nästan överallt, va? Så att det är nog inget unikt för det. Men att det händer, det finns ju inte ord för egentligen, att det ska behöva vara på det här viset.
Åke tycker att polisen agerade exemplariskt. De var snabbt på plats med en stor insats.
Det var så att poliserna, det verkade nästan som de var förberedda på det här, för det vimlade bara poliser. Och jag kände direkt den här tryggheten när det kom så mycket poliser och gjorde vad de skulle göra, misstänker jag, och letade efter den bandit. Och de satte igång ett stort, det var stort, alltså det var stort helt enkelt. Och där kände jag att vi har en väldigt, väldigt trygg och fin poliskår som verkligen jobbar och gör. Vad de visste om det här eller inte i förväg, det har jag ingen aning om. Men de fanns där då när det hände. Det kan jag absolut skriva under på. Och det, där känner man ju trygghet när man får vara med sådana här saker. Där känner man en trygghet.
Under sitt liv säger Åke att han har sett Sverige förändras.
Jag kan inte tycka att det är bra naturligtvis. Absolut inte. Finns det någon som gör det? Det finns ingen som kan tycka att det är bra. Men som jag märker nu så märker jag att det har, de har tagit tag i den här kriminaliteten på ett... På ett sätt där man märker att det börjar hända grejer. Det börjar hända saker. Va?
Åke ser positivt på framtiden. Och han är övertygad om att politikernas insatser mot gängbrottsligheten kommer att få effekt.
Nu gör jag det, faktiskt. Det kommer ta tid, men jag gör det. För jag märker förändringarna. Det märks i vardagen. Man märker det. Jag är inte så påverkad själv. Det här hände och det hände grejer hela tiden. Men jag tycker nog att det ser bra. Den sidan ser bra ut för framtiden. Man verkligen greppar tag i det här. Man gör nya lagar och man gör det och det och man kommer åt. Och man hör ju då hur flera unga människor tyvärr blir dömda. Och det är tråkigt, men det måste ju finnas ett stopp på det hela. En balans att det ta slut någonstans. För det kan ju inte fortsätta så här i all evighet. Det går inte. Det finns inga möjligheter. Så är det.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio. Producent för podden var Marcus Ulfsand. Jag heter Katarina Norgran.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.